Podplay.
Nu kommer jag berätta en sak som jag inte borde.
Och jag dricker koffeinkaffe som jag inte borde.
Ja, vi båda beter oss illa idag. Alltså, det finns vissa saker, som att jag har varit tillsammans med samma kille väldigt länge. Sen jag var ett barn. Så finns det vissa saker i relationen som vi aldrig har pratat om. För att ingen av oss tycker om att prata om jobbiga saker, så vi bara har inte pratat om det. Och då kan det ha gått liksom 10 år. Och sen om någon tar upp det, då försvinner det. Vilket är livsfarligt. Det har hänt med flera saker. Och nu kommer jag ta upp en sån grej. Som det, risken finns att det försvinner. Och jag hoppas verkligen inte att det gör det. Men då har vi lyssnat tyvärr på den här podden. Så nu när han lyssnar så kommer han få höra en sak som vi aldrig har diskuterat med varandra.
Hur tror du att han mår nu? Är han nervös nu när han lyssnar, tror du?
Jag vet. Han har ingen aning om vad jag ska säga.
Nej, och hur, alltså, går han och nu går han...
Lisa, jag kan inte sätta mig in i andra känslor. Och berätta du vad han säger.
Ja, alltså han har högre puls än innan. Det är ju så här universellt.
Ja, jo, det stämmer nog för de flesta. Ja. Det kan vara många som inte är David som liksom har hög puls, för de vet inte vad som ska hända.
Men på något sätt så känns det ändå, när jag har varit samman så länge och vad jag vet inte haft någon superstor kris, så det känns som att han kanske...
Jag ska inte ta upp en kris.
Nej, men han är nog inte orolig på så sätt, för han tänker att hon kommer ändå komma hem till kvällen.
Jo, absolut. Det som jag ska berätta nu är att jag och David gör en sak som jag kallar för att vi djurar oss. Och det, jag har aldrig sagt det här högt. Det är bara som jag kallar det i mitt huvud. Och det är att vi, när vi ses eller när vi bara är sugna, så liksom drar vi ansiktena mot varandra. Ja. Som att vi är två lejon. Vi drar näsan, alltså du förstår själv.
Gud, vad bra namn för det. För det där gör nog många.
Ja, och då kan ni alla kalla det för att djura sig. Det är vad jag kallar det för i alla fall. Ingen av oss pratar. Vi kan hålla på i alltså, mellan 0 sekunder till alltså, 10 minuter nästan.
10 minuter djurning.
Vi kan hålla på väldigt länge. Och det här är key. Ingen av oss kommenterar innan, under eller efter vad vi håller på med. Vi har aldrig nämnt det.
Men nu.
Vi har aldrig sagt typ... Vi har inte kommenterat vad som har hänt. Och grejen är att jag vet inte riktigt hur länge jag håller på. För jag är inte medveten under tiden det händer.
Nej.
Det är som att jag stänger av allting.
Ni gör något nästan tantriskt.
Precis, vi nästan mediterar. Fast vi diskuterar varken innan eller efter. Efter så kan vi bara säga, så vad ska vi äta? Alltså det är liksom det är inte så att vi stannar upp och bara, oj, vi har djurat oss i 7 minuter. Absolut inte. Och det som är synd nu med att jag har tagit upp det är att vi kommer bli medvetna om det. Innan är det som att vi har aldrig nämnt det. Så det är synd. Men det jag ska berätta nu är att vi har inte djurat på jättelänge. Insåg jag när vi djurade häromdagen. Det låter verkligen, alltså det låter inte bra. Jag är ledsen att jag döpte det till djura, men så är det nu. Jag kan inte styra det. Och det som har hänt är, alltid när vi har våra olika seanser så skriver jag ju på en lapp att jag fick sed, uppmärksamma David genom tid, bla, bla, bla. Jag skriver ju upp sådana saker som liksom, ja, inte så många kanske skriver om sin partner. Men för
som
att
killar
jag,
borde skriva om sin partner.
Exakt, exakt, det skriver jag. Jag tar ansvar som den som inte ser i relationen och försöker bli bättre på det. Så då skriver jag alltid sånt. Och så har jag berättat för dig nyligen att jag gör en behandling för mina ögon som jag inte berättat om. Då jag 10 minuter om dagen sitter med en varm mask över ögonen. Och det är ganska
tråkigt. Det är fler steg väl?
Det är absolut fler steg. Sen ska jag massera mina ögon och torka dem med en bla bla bla. Skitsamma. Släpp behandling. Jag gör det i alla fall. För att sånt där gör jag.
Och då gör du det varje dag. Så du skulle aldrig glömma eller så?
Självklart glömmer jag. Och självklart är jag för trött ibland. Men jag gör det 8 av 10 dagar.
Du säger att du inte glömmer. Det är det.
Ja, men alltså, glömmer jag inte. Skiter i det ordet. Det är olika saker du håller på med. Du glömmer, jag struntar. Och då är det ganska tråkigt att sitta i 10 minuter. För att, ja, jag vill göra annat. Men då har jag ju då insett att om jag gör det på morgonen så kan jag göra en väldigt trevlig morgonmeditation. 10 minuter, perfekt. Så då är det någon kvinna som säger till mig att jag ska bara andas och tänka på olika saker. Och det är, jag gör olika hela tiden, så det är jättetrevligt. Vissa är såhär...
Via YouTube eller?
Ja, exakt. Vissa är såhär, sluta tänk negativt, de skiter jag ju i. Och sen är det de som är, fill yourself up with gratitude and joy. De kan jag absolut göra. Och sen finns det de som, become more productive. Och då känner jag bara, gränsfall för mig. Ibland kan jag vara sugen, ibland inte. Men oftast är det bara, joy and grateful and become aware, bla bla bla. Och sen, och detta upplever jag har gjort. Att seanslappen har blivit mer och mer sann. För att jag nu, alltså det är som att när jag börjat göra den här kontinuerliga meditationen som alla säger då. Meditera 10 minuter om dagen, ditt liv kommer förändras. Och jag har sagt, håll käften, jag gör det bara för att jag har mask på ögonen. Det ska förändra mitt liv så jag kan ha på mig linser så jag slipper mina glasögon. Punkt slut. Så är det. Och men, de har ju såklart rätt. Då, så allting har förändrats. Men det är som att det jag fått höra ska förändras är, då kommer du nå dina mål. Eller då kommer du skutta fram genom livet. Och det känner jag inte. Men det som har hänt är att jag ser David nu. Jag har tid att lyssna.
Emily, det är ju ditt mål.
Ja, jag vet att det är det. Men jag, det var som att ingen har sagt det. Ingen har sagt, då kan du få tid att lyssna på en person som vill babbla i 40 minuter på kvällen. Som du har sagt tidigare, kan du vara tyst? Nu kommer inte du säga, kan du vara tyst? Nu kommer du lyssna. Och vara intresserad hela tiden. Titta med 2 ögon rakt på. Och efter att jag har gjort det här, jag uppmärksammar honom så mycket. Så det låter verkligen som att vi gör något sexuellt, men det gör vi inte.
Ja.
Men då har vi djurat mycket mer än vad vi brukade. Och då inser jag att vi inte har djurat på 1/2 år. För att jag har väl tittat på annat. Jag har inte tittat.
Ja, men ni gör ju det när ni känner er nära.
Exakt, exakt. Mm. Det är verkligen då. Mm.
Det är alltså djura, det gör man ju, om jag får gå till mig själv, mm, när man känner sig så nära som man vill vara under en andras hud.
Exakt, exakt. Det är det man försöker göra. Man försöker, precis. Man försöker komma in. Man liksom...
Tänk om man får barn, vad man vill göra med den. Åh, herregud.
Alltså, men grejen är att barn djurar mig med fast inte ens egna.
Mm.
Det finns ju ingen, alltså grejen är att det, jag tänkte verkligen på det en dag när jag såg en pappa som jag, alltså, pussar på sitt barn. Mm. Eller ett barn, jag vet inte om det var hans. Men en man pussade på ett barn. Mm. På, liksom, man pussar ofta dem på gässan. För det är, mm, där de sitter framför den. Mm. Man pussar på gässan. Och det gör liksom alla. Män som säger att de är, alltså, aldrig skulle ta i tång med att prata om en känsla, pussar ändå barn på gässan.
De ska in i skalpen.
För de får sån jävla känsla att de måste göra det. För att de kan inte stoppa sig.
Det är ju någonting också med doften där håret är.
De luktar ju så jävla.
Ja, det är som skägget på killar, alltså.
Det luktar ju, ja. Det luktar ju så att alla måste pussa det. Det är det.
Mm, mm. Nacken ju, nacken, nacken.
Nacken, baby nacken.
Åh, fy fan.
Jag tar bort den.
Måndag, lika och olika.
Dags för Du må Stockholm, tänker högt.
Mina damer och kvinnor, vill jag att ni sätter in era AirPods riktigt jävla noga. För nu ska ni höra på min senaste insikt. Alltså, det här är en färsk jävel. Det här kom jag på för 10 minuter sedan när jag var på promis på väg hem från min kompis Anna som har fyllt år. Då gick jag och började garva så jävla mycket på den jävla promenaden. För jag har ju blivit så fucking jävla förälskad i en kille så det liknar ingenting. Alltså, jag har fallit handlöst. För någon som inte visste fanns för 15 dagar sedan. Men nu vet hela min kropp och mitt system att han finns. Det ska gudarna veta. Och nu finns ingen annan. Nej, men så att jag gick och garvade då. Det kändes lite det här, ni vet, när man går och bara here we go again. Alltså, det var så det kändes. Och så började jag fnissa över insikten att jag bara har liksom gasat in i det här. Så som jag alltid gör när det kommer till kärlek. Och så funderade jag på hur det kommer sig att jag gör det och att jag är så orädd för att kasta mig in i just kärlekssituationer. Och till historien så hör också att det är en kille som på pappret liksom skulle innebära ganska mycket liksom bekymmer. Alltså, det finns ganska mycket hinder i hinderbanan, om man säger så. Det finns både plintar och ribbstolar så det räcker att bli över. Men jag kunde inte bry mig mindre när det kommer till kärlek. Jag skiter fullständigt i det där. Jag flyger över de där jävla ribbstolarna. Alltså, lägg in 30 tjockmatter på raken. Alltså, jag springer över dem och kunde inte bry mig mindre. Men just så här, hur kan det vara så? För jag har ju verkligen andra områden där jag tycker att det är jätteläskigt att kasta mig in i någonting. Och då kände jag att kan det vara så att jag har gjort mina 10 000 timmar heartbreak? Alltså, kan det vara så att jag har gjort mina 10 000 timmar trauma? Alltså, hoppas att Molly Sandén lyssnar på den här podden, för då har hon namnet till sin senaste singel. Det hör vi allihopa. Alltså, att ha gjort sina då 10 000 timmar hjärtekross, 10 000 timmar trauma, så att jag vet, hela mitt system, min hjärna vet hur jävla vidrigt det känns, hur hemskt det är att bli lämnad eller hamna i fruktansvärda pissiga situationer när det kommer till kärlek. Men därför så vet jag ju också, eftersom att jag har gjort mina 10 000 timmar, så vet jag också att det går över. Jag har verktyg i min verktygslåda. Jag vet att man kommer ut levande på andra sidan. Jag vågar därför springa rätt in för att komma rätt ut då. Och då drog jag också lite paralleller till så här, vad är det annars som jag liksom inte har mina 10 000 timmar inom? Ja, men det är ju till exempel då, jag är ju ganska harig med att gå till läkaren. Jag undviker ju sprutor. Jag hade en jobbig upplevelse första gången jag skulle ta spruta. Och då har jag gjort precis det man inte ska göra. Alltså försökt undvika sprutor då, ever since. Det vill säga att jag inte har utvecklats. Jag har inte tagit mig över den där blockeringen. Utan blockeringen styr mig. Och då tänker jag att det kanske är lite liknande i kärlek. För att många av dem, det är min erfarenhet i alla fall. Och min uppfattning att de historier jag hör om tjejer som inte vågar öppna upp för kärlek. Är sådana som har blivit svikna någon gång. Eller varit med om någonting jävligt jobbigt och känner aldrig mer igen. Och det är ju så jävla synd. För att jag tänker, alltså det är precis liksom, ja men som att man har haft ett jättepissigt framträdande. Man älskar att stå på scenen, men sen tappade man bort texten. texten en gång och nu vågar man inte gå upp på scenen igen. Det är ju precis då man måste ta tag och bara utmana sig själv och våga gå upp på scenen igen. För annars så mister man ju någonting som man som liksom kan vara fantastiskt och som man egentligen älskar. Så att jag kände faktiskt på den här promenaden att jag tror inte att jag bara är born with it. Eller att vara Maybelline hela tiden. Utan jag tror att det faktiskt är just att jag har gjort mina 10 000 timmar och därför vågar bara helt enkelt gasa. Så då har man blivit besatt av min kille, besatt av min kille, besatt av min kille. Nej, inte så. Så då hittar man sig själv och har blivit till. Så då... Så därför har jag tillåtit mig själv att bli besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille, besatt av en kille. För jag vet att det kommer ordna sig på ett eller annat sätt. Jag kommer plocka upp mig själv. Lisa Emily kommer få ringa mig mycket.
Jag kände genom hela det här meddelandet från älskade Charlotte att jag tänkte hela tiden att she is born with it. Mm. Därför att jag känner att jag ju har samma. Mm. Och att hon hade kastat sig head over heels för den här killen när hon var 16, 19, 21, 26, 33. Mm. Men jag tycker också att det är jättekittlande att tänka på de här 10 000 timmarna. För att både jag och Charlotte skulle kastat oss handlöst över de här killarna som ger oss de här fjärilarna, så spelar det ingen roll om de bär kniv, liksom, har ett halvt ansikte, eller, alltså det spelar inget av det spelar roll. Så har vi ju gjort 10 000 timmar, så att det är ju lite hönan och ägget.
Ja, precis, ja.
Ni hönan eller ägget, säger man,
ja, man kan säga.
Hönan och ägget.
Nu har du fått fram både hönan och ägget. Men ja, precis, ni hade inte gjort 10 000 timmar när ni var 16.
Nej, och jag tror att det är viktigt att veta för de som sitter nu hemma och känner att gud, jag känner verkligen det här, jag blev hjärtekrossad en gång och jag vågar inte gå in i det. Mm. Men Charlotte gjorde ju det, eller Lisa gör ju det. Det är ju väldigt lätt för oss att göra det, för vi kan inte göra något annat. Exakt. Vi sitter
ni
på tåget och perrongen kommer.
Nej,
men alltså, vi kan ju stå emot i alltså, 7 minuter. Ja. Samma som jag kan stå emot att lägga mig i om någon ska alltså, filma på olika sätt. Eller, ja.
Ja, och det där tror jag också, alltså, det känns som att vissa kan ju vara utsatta för värsta traumarna med att få sprutor i ögat när de är små och ingenting händer. Mm. Och andra kan ha tagit ett blodprov och bara, aldrig mer!
Precis, man har fallenhet, ja, för olika.
Det är som att man har, det är arv och miljö tillsammans då. Mm. Man har något genetiskt i sig och sen vissa saker triggas och vissa saker triggas.
Men för att skydda Charlotte lite grann, för att jag håller verkligen med om att hon har gjort 10 000 timmar och att hon är mindre orolig. Och det är ju att, jag tror både jag och Charlotte var mycket mer oroliga när vi var yngre i de här situationerna. Vi förstod inte, varför svarar han inte? Eller vad händer nu? Och den alla, oron kanske man inte känner lika mycket
de
längre.
De obehagliga känslorna är ju nya då också.
Det är det jag menar nu.
Men det är det jag menar med att de är ju inte delen. Hon vet exakt vart det kan gå och hon vet hur hon ska ta sig ur det, för hon har ju överlevt det förr.
Och det att man ju... vet att man tycker att det är värt det. Det är ju också, det är man säker på innan. Alltså, får jag vara med den här galningen i 2 dygn nu, så är det värt det sen 2 veckor av grått.
Exakt.
Det är samma som man går ut och dricker 2 dagar i rad.
Det här är, och jag ska berätta nu, att det som är lite speciellt med Charlotte är att hon är livrädd för fysisk smärta och totalt orädd för psykisk smärta. Vilket de allra, allra, allra flesta känner tvärtom.
90%
av befolkningen känner skjut mig rakt i huvudet. Snarare än att jag ska behöva vara hjärtekrossad eller förlora någon jag älskar eller gå igenom en livskris. Så tar de hellre bara, alltså, stoppa in nålar under mina naglar. I don't give a fuck. Medan Charlotte känner, krossa mitt hjärta hellre än att jag ska behöva må illa nu i 2 timmar.
Vad har du gjort 10 000 timmar av som du inte är rädd för längre? Jag skulle nog vilja säga, som vi pratade om när vi gjorde det här sabotörstestet, att jag har gjort 10 000 timmar i konfrontation. För det var ju jag sa ju först att nej, men det här är jag ett på, jag gör inte det och sådär. För att det är min verkligen känsla om mig själv. Jag tycker det är obehagligt och sånt, tror jag. Men jag har verkligen tvingat mig i jobbet framförallt, som också har spilt över privat. Så nu kan jag det.
Alltså grejen är att du kan ju berätta för mig. Ibland får du ju galningar lite på halsen. Det drabbar faktiskt både dig och Charlotte. Att det kommer in människor som är karismatiska och som gärna vill liksom igla sig fast lite på folk.
De tycker att de är lika oss. Och det är det att vi är ju väldigt lik, alltså både narcissister, psykopater, folk med ganska grova psykiska störningar.
Borderline.
Har ju verkligen mycket av våra kvaliteter. Så när man träffas på en fest,
exakt.
Då är det bara så här, it's you and me. Vi är ju på direkt att prata om, vart ska vi resa? Vill du låna kläder ur min garderob? Här är mitt nummer. Och det är ju våran.
Ja, det är ju eran. Alltså det.
Achilles.
Ja, det var Achilles.
Men vi får en jävla rolig kväll. Och vi tycker att det är värt det.
Ja, men och det som du är då, grejen är att jag kan ju bli lite orolig då när jag ser de här iglarna. Och jag tänker, det där kommer inte sluta något bra. Det här är en person som kommer behöva låna pengar. Det här är en person som liksom kommer med en jävla massa baggage. Men jag känner verkligen på senare år att jag kan vila, att jag vet att du... Alltså jag tänker så här, åh nej, nu har de fått den på halsen. Och sen tänker jag, fast stopp. alltså hur många sådana där har jag tänkt? Nej, nu kommer Lisa från den där palsen. Och sen har du bara sagt nej. Jag skickade bara ett sms och skrev, jag kommer inte vilja höras mer med dig. Alltså då har du bara sagt sanningen. Hej, du och jag, du är jättehärlig, men du och jag kommer inte ha någon framtida relation. Alltså då får jag sånt svindel att du gör det. Då skriver du bara det. Det är jättekul att du gillar mig och jag också tyckte det var kul den där helgen. Men vi kommer inte åka till Spanien och vi kommer inte ha någon framtida relation. Hoppas allt går bra för dig i livet. Hej då.
Gud, det var verkligen en sån. Det är en kille som bor i Uppsala, som jobbar med mode, som kommer från en annan kultur där det är väldigt så, jag skulle tro att han är från USA eller något liknande. Han pratar i alla fall engelska. Och det märks väldigt tydligt på honom att han är liksom, ja, men väldigt så här straightforward, och när man ses så är han verkligen så här kramas och är liksom, vill prata business och sådär. Och han fortsätter ju också göra det i DM och har gjort under ganska många år. Och jag har varit väldigt så här avståndstagande, för det är som att han går in i min sfär så att jag blir mindre, för att han är så mycket mer än mig. Och häromdagen så skrev han till mig, och då hade inte han skrivit till mig på kanske ett halvår, just för att jag har varit så off, antar jag. Och skrev att han ville skicka någonting till mig eller vad det var. Och då så kände jag först, antingen så skiter jag i att svara på det här, men det tycker jag är ju så jobbigt för samvetet. Och jag tänker, gud, hela hans dag kommer han säkert undra. Om han är lagd åt det hållet så kan det ju verkligen förstöra mycket. Och att han känner, kanske frågar sig till sig själv, vad jag har gjort för fel, är jag ful, är jag dålig?
Han alltså är ju på mig, har jag gjort något.
Exakt, och han är helt underbar för en annan person. Så då skrev jag bara, jag säger nu på svenska, men jag skrev på engelska, att du har varit så pass på mig på ett sätt så att jag tycker att det är lite obehagligt, så att det känns inte härligt för mig att svara dig. Alltså så skrev jag bara. Och sen så skrev jag att, men jag tycker verkligen att det du gör, för han är konstnär, är jättefint.
Ja, fortsätt med det.
Exakt.
Men riktar åt en annan person.
Ja, för den uppmärksamheten han ger alltså för en annan person är ju helt otrolig. Det är bara att jag får så himla mycket också sådana personer som vill vara med mig på grund av mina följare och allt sånt där, som ger just det där pushet. Och vill du ta emot det här, och vill du ses, och vill du fika, och vill du, och vi kan göra det här, och du kan vara med på ett event och sådär. Så att det blir lite väl.
Ja, vad har jag gjort 10 000 timmar idag?
Alltså, vi måste ju faktiskt dra upp dansen lite, tycker jag. Bara det att man har stått på en scen.
Jag håller med dig. Alltså, grejen är att det är ju jobbigt att stå. Och, alltså, många har ju som då största rädsla att prata inför folk. Och det är ju jobbigt. Och det är ju som att man vet vad man ska säga innan. Och sen när man står där så är det bara, ja, ah, då var det svart i min skalle. Och man så här, låter när man pratar, för man är helt torr. Och man liksom, man tycker ju att det märks att man är jättenervös. Och man tycker att folk hör att man stakar sig hela tiden. Och att man inte kommer på vad man ska säga. Ja, så det är så, jag som har gått i skola mycket, då är det mycket att man ska presentera. Och då säger folk, åh gud, de börjar och så säger de något fel. Och så säger de, åh gud, jag är så nervös, säger de. Och det är så här, ingen har märkt det. Och alla är
tänk vad lite man bryr sig om den som står på scenen.
Exakt, alltså, jag minns tänker inte ens de här människorna.
Nej.
Jag kan inte säga ett namn just nu. Som en person jag har sett som verkligen har gjort bort sig inför en klass. Fast jag har sett hur många som helst göra det. Jag kommer inte ihåg det, jag bryr mig inte. Men jag upplever verkligen att det var jättejobbigt när jag gick på högstadiet och man var kär i någon kille i klassen. Och så ska jag behöva prata med min jävla pipiga röst. Alltså det var ju omöjligt. Helt omöjligt känns det. Och jag minns verkligen att jag fick VG i engelska för att jag inte vågade prata inför klassen när jag gick på högstadiet.
Men det passar inte dig.
Lisa, jag hade fått en VG på allt jag nämnde din. Inte ett, alltså inte ett rött streck VG på mina uppsatser. Skitsamma, vi släpper det. Men det var inte okej.
Det var faktiskt inte okej.
Nej. Men efter att vi hade hållit på och dansat så mycket mellan vi var 17 och 24 så upplevde jag verkligen att det förändrades. Det var ju som att har man varit tillräckligt mycket på scen så vet man att det kan vara en trygg plats. Så jag känner nu att jag kan gå upp nästan inför vilken publik som helst.
Man lär känna också folk som tittar på en, för det känns alltid samma. En klump av människor som ser på mig. Det spelar ingen roll om man dansar eller håller tal eller börjar prata på stan eller vad som helst. Allt det där är samma. Efter ett tag tycker jag att man får en distans från publiken. I början är det så här, vilka är här och vem tittar? Och då blir verkligen det bara en skock med djur. Och nästan en energi som man kan ta av när man står på scen. Som är helt, när man börjar leka med det är helt otroligt.
Och man kan ju, alltså det är verkligen, om du är en person som kan prata med din kompis medan du kollar på något, så skulle du lika gärna kunna stå där framme och säga saker. Det är ingen skillnad. Och det är klart man kan känna att, men jag har inget att säga. Det är klart man inte ska gå upp och säga, bara, hej allihopa! Till en grupp man inte känner. Hur mår ni idag? Alltså det är ju vidrigt att behöva göra. När man inte vet vad man ska säga. Men det handlar ju om att det ska vara när du ska presentera någonting. Eller när du liksom har något att säga. Det är då du ska vara på scenen. Men det är verkligen, ja visst, vi har gjort 10 000 timmar framför en scen. Även om vi kanske inte har gjort prick 10 000 timmar.
Stå framför scenen och där.
Jag kan inte säga så. Hjälp, känner mig kvävd av mitt liv.
Öppna mejlkorgen!
Hej! Jag är en tjej på 19 år som älskar er podd. Ni är så kloka och vet precis hur ni ska uttala er om olika ämnen som jag bara kunde drömma om. Det var så jag inte stannade vid för det. Om jag hade varit 19 och lyssnat på den här podden hade jag också tyckt wow.
Mm.
Hur kan de veta så mycket? Hur kan de säga? För jag minns verkligen när jag var 19 att jag kunde höra.
Ibland sipprade ju information igenom ett filter av ungdom. Och det var ju då man bara, ursäkta.
Ja, och det är då man kände, alltså, jag ska skriva en essä.
Alltså, ett core memory för mig med det var, jag är ute och, det är sjukt att det är ett core memory för jag vet inte ens vem jag var med eller vart jag var med. Jag sitter i en båt i alla fall.
Core-känsla.
Jag sitter i en båt i alla fall, en eka. Jag ser liksom botten på båten och så lyssnar jag på Alex och Sigge. Och de pratar ju också om ganska så här
existentiella saker.
Ja, och har ofta ett svar som man kanske inte har hört så många gånger. Mm. Nu ska inte jag jämföra oss med dem, det är verkligen två olika poddar. Men den känslan var verkligen så här, aha, de pratar om det här som jag hört om förut, men de svarar något annat om det.
Mm.
Och har tänkt ett steg till. Och det var som sjuk känsla, för det var som att det var Sigge då som nästan öppnade som ett till rum i min hjärna. Att så här, aha, det är inte bara ja och nej.
Mm.
Det är, och det var när jag var kanske 21-22. Att så här, aha, det finns inte bara rätt och fel. Mm. Och jaha, man kan vara vuxen och prata på det här sättet. Om saker, man kan välja själv vad man tycker och man kan bara leka med.
Det är speciellt
tankar.
Att höra vuxna som inte är gjorda i sten. Som säger, här kommer jag en lerpöl som kan formas om. Och
det är ju vuxna som har barnsliga tankar med vuxen intelligens och erfarenhet. Det är ju helt otroligt.
Det är ju verkligen, ja. Och jag vill faktiskt säga att vi håller på med det där ganska mycket själva.
Vi gör ju det.
Mm. Det, är någonting som är med att mogna sent.
Ja,
alltså för man blir fan, man stelnar när man mognar. Det är det då folk inte säger det. Du kommer bli mogen, stel, sa du.
Mm.
Alla lederna, scenerna, du kommer bara stanna. Många gör det i alla fall.
Men vi hoppade verkligen över den. Det var ju på högstadiet som många av tjejerna började intressera sig för äldre killar. Började, killar också blev väl gamla, men jag fattade inte jag fattade inte detaljerna.
Jag uppfattade om de hade fina händer och om de hängde på byxorna, punkt slut. Sen såg jag inget mer.
Och det var nog inte de som hade vuxit upp, skulle jag tippa.
Men nej, herregud.
Vi var barn och kollade
bara
på
barn. Kolla rakt ner. Vad finns det för barn på förskolan?
Verkligen. Jag har inte varit ihop med en kille alltså, som är över 5 år yngre än mig på många år.
Mm.
Säkert 10 år, men för att vi hoppade över det, alltså pärlörhängen och prata om vad vi skulle ha för jobb och hela det där, liksom att bli vuxen för tidigt. Så att det kom aldrig. Och då var det som att vi nästan fick ett kikhål, så här känner jag i alla fall. Som att vi fick ett kikhål till att, aha, vi kan gå in i vuxenvärlden men fortsätta kolla in i barnvärlden.
Mm.
Det är som att man har en lucka in dit. För om man går in i vuxenvärlden för tidigt, då tappar man det där. Och då blir man bara, ja men fyrkantig.
Mm.
Jag tror också att det finns en level till. Som är typ mellan 40 och 50.
Ah, jag där det är verkligen skitfarligt. Jag kan levla. Jag är inte klar.
Vi ska levla åt rätt håll, ja. Men det är skitfarligt för de som har haft luckan sedan högstadiet. De kan råka gå in i vuxen, alltså bitter och allt möjligt sånt vid 40-50. Det här har jag hört.
Tror att, jo men det kan handla om också vad, säger man det mellan 40-50, då kan man ha varit med om några riktiga smällar.
Absolut.
Det är det, du kan ha blivit lämnad av en man, du kan ha blivit av med en mamma för tidigt, du kan ha liksom tappat någonting som du tyckte var viktigt.
Men det är då man börjar också, jag kan tänka mig att när man vid 40-50 tänker att nu är livet lite slut och så här blev det. Alltså,
just
de slutar resa, de slutar flirta. De slutar sova över hos kompisar.
Du ska inte skaffa ett nytt jobb direkt.
Precis. Då är det, okej. Okay. Och då, vad händer då?
Ja, då blir man ju vansinnig.
Fy fan.
Vansinnig blir man. Mm. Alltså då vaknar jag med raseri mitt i natten. Nu räcker det! Alla ska ut.
Hade vi ett mejl eller vad är det vi håller på
med? Jo, vi håller på med. Okej, därför känns det rätt att skriva till er om mitt dilemma. Eller jag vet inte riktigt om man kan kalla det ett dilemma.
Just det, vi fick bara beröm och så.
Ja, vi fick beröm och då stannade vi med det. Tyckte vi skulle prata lite om hur bra vi är i en minut. Jag har inget problem med.
En minut?
Ja, en minut. Därför känns det rätt att skriva till er om mitt dilemma. Eller jag vet inte riktigt om man kan kalla det dilemma men problem då. Jag känner mig kvävd av mitt liv jag lever idag. Jag känner att mitt jobb kväver mig. Min familj, mina kompisar, mitt hus, min bil, mitt rum, min hemstad. Ja, ni fattar. Allt.
Oj, oj, oj.
Ja, allt det där kväver mig, Lisa. Känner starkt innerst inne att jag måste bort.
Nu kommer jag avbryta mycket, känner jag. För att det här brinner jag verkligen för. Och jag måste säga att när allt kväver en så är det, för det första, allt kväver inte henne.
Nej,
det
nej,
är
nej.
Ju en som har
triggat. Ja, det är någonting i som kväver.
Det är ett gift i något av det här som har nu alltså, lagt venom
jag sprider
över
sig.
Hela livet. Så att hon har ingen aning. Alltså hon bara går i mörkret. Alltså det är bara, hon har olja upp till ögonen.
Det som är oftast att det som kväver henne vill hon inte tänka ska kväva. Så hon bara shufflar runt korten. Åh nej, vem vet vilket kort det var?
Hela livet.
Hela livet. Ja, det var i alla fall inte mamma som har problem med.
Och det här hamnar man ju i om man inte lyssnar på de första signalerna, de andra signalerna, de tredje signalerna. Det är då man blir alltså, deprimerad och sen så...
De är inte lika starka eller så, de är jättelätt att ignorera. Snälla, ska man gå på första känslan när man får en känsla av att du blir alltid ledsen när du ska träffa din mamma. Då bara, men släpp
det. I början blir man bara, men jag har generell ångest. Alltså det kommer bara från ingenstans.
Vadå, så kan det vara med vem som är? Släpp det och gå vidare.
Mm.
Ja, gå vidare. Du är rakt in i helvetet. Jag känner starkt innerst inne att jag måste bort. Jag har nyligen fått ett erbjudande av mitt nuvarande jobb om ett kontrakt som sträcker sig ända fram till juni nästa år. Herregud, jag tappar nästan andan av att tänka på det. Mitt inre skriker efter förändring, det bara river inom mig.
Alltså att skriva upp sig, om man känner att det är venom, venom, venom i hela livet. Och att då skriva upp sig på ett halvår till eller ett år till. Alltså det är som, då känns det som att man håller på att dö. Alltså man får inte andas.
Hellre, då säger man skicka mig till halv. Mm. Ja, bryr mig inte.
Men det här är det som är så himla fint med det här. Det här är ju hennes signal på att det, då ska du inte göra det.
Nej, precis. Och det är ju verkligen, alltså det kan ju vara så att man känner, ja men mitt liv är helt okej. Det tuggar på och sen får man erbjudande om att förlänga sitt jobb ett år till. Och då, det kan vara först då det skriker.
Ja, men tänk att jag är mitt i en relation när jag är 20-something. Som jag liksom själv tycker är typ ok. Eller jag har i alla fall ingen tanke av att lämna det. Och så plötsligt ska vi köpa en lägenhet ihop. Och jag sover inte på hela natten. Jag känner bara, jag håller nu på att drunkna. Hela min kropp säger, du håller på att dö. Alltså det är en lejon i rummet. Du måste fly nu. Typ min första panikångestattack. Alltså det var helt sjukt. Och vi var ju så unga också. Så hans föräldrar och mina föräldrar var ju så här. Och det är nu ni kommer in i bostadsmarknaden. Det här är ert nästa steg. Det är otroligt.
Ni hade tyvärr en generation över er som tyckte att det ni gjorde var toppen. Den enda som sa att det var dåligt var din mage.
Mm.
Ska din mage krossa fyra vuxna? Det gör den ju inte. Den säger ju bara, då får vi ge oss. Okej, det som är problemet är att båda mina föräldrar hindrar mig.
Oh my god.
Ja, vem känner igen det här problemet? Inte för att vara sån. Jag älskar mina föräldrar. Men det är de som sätter käppar i hjulet för mig. Ja, det här är inte lätt alltså.
Det är för att hon älskar sina föräldrar som hon sätter käppar i hjulet. Det där får vi inte glömma.
Nej, det som är grejen är att ens föräldrar tagit hand om en hela ens liv. De är hela ens världsbild för många. Och som man har haft,
de liksom, vuxnaste vuxna och ofta de smartaste smarta. Ja.
Som har lärt en allt. Allt som är viktigt, allt som är oviktigt. Hur man ska gå, stå, äta. Så de har lärt en allt. Och sen ska man bara, jag vet bättre. Och det är inte konstigt att säga jag vet bättre om mitt eget liv.
Precis. Man behöver inte säga jag vet mer än dig. Man kan bara säga jag hör dig och det låter jättebra. Men nu kommer jag göra så här för jag vill testa själv.
Ja.
Och jag måste faktiskt också säga. Jag som har tagit en del val i mitt liv som inte kanske alla i min närhet har tyckt varit perfekt. Både relationer och jobb och allt möjligt. När man väl tar valet så accepterar ofta folk runt omkring. Jaha, nu har hon gjort så här. Sen kanske folk snackar skit eller vad fan, vad gjorde hon nu? Men det är sjukt vilken respekt man får när man bara så här, nu ska jag göra det här.
Det som är så svårt tror jag för många är att de är så rädda att det ska gå fel. Mm. Och då ska folk kunna säga,
ja, för då får man ju tyvärr inte hjälp av dem.
Nej.
Eller man får hjälp medan de säger, vad var det jag sa?
Vad var det jag sa?
Och tycker man det är värt det? Ja,
ja det är det man måste fråga sig. Ja, ska man sjunka, drunkna, kvävas?
Ja.
Eller ta att någon om ett halvår säger, vad var det jag sa? Skulle jag vara kvar på apotek?
Mm.
Vad jag vill är att flytta utomlands, skapa min egen karriär där min egen chef och utveckla mig själv som person. Om jag hade berättat det här för mina föräldrar hade de bara skakat på huvudet. Jag vill flytta, resa, testa på massa olika saker som töjer på mina gränser. Men utan mina föräldrars medgivande, eller vad man ska säga, så gör jag det inte. Min beslutsångest väljer över när mina föräldrar inte håller med och jag kan inte välja det jag vill. Hur ska jag någonsin kunna lita på min egna val i livet utan influens av andra personers tyckande? Hur ska jag som egen person kunna bestämma över mitt eget liv utan extrem ångest? Vi tar de här frågorna igen. Hur ska jag någonsin kunna lita på min egna val i livet utan influens av andra personers tyckande? Om vi börjar med den frågan. Så är ju svaret bara att du måste göra det tillräckligt många gånger. Och det du behöver lita på är att det finns liksom inte rätt eller fel. Om du säger så här, jag måste flytta utomlands. Du flyttar till London och du bor där 4 månader och du gråter varje dag. Då flyttar du hem. Och det är inget,
man är så rädd för. Det är ju misslyckande. Alltså, det måste ju kitta något jättefundamentalt i oss att vi ska ju vara. Vi är ju
det måste vara i flocken.
Alltså, det är ju jättekonstigt då att en i flocken ska flytta någon annanstans. Alltså, det, när ledaren säger, här ska du vara.
Ja. Det är också alltså, det du beskriver. Jag förstår att det känns jättedramatiskt, men det är inte det.
Precis, Emily. Du har helt rätt. Alltså, hon ser det för stort. Hon kan ta tjänstledigt.
Exakt.
Åka till Spanien i 6 månader och skriva in en Facebookgrupp till någon annan som har ett företag där och fråga hur gör man. Och, eller hon ska ha företag i Sverige, klart. Eller köra frilansfinans eller något.
Absolut inte.
Mot Sverige.
Ja, absolut inte. Nej men det, jag tror att det är det. Du säger jag skulle vilja flytta utomlands. Då gör du det. Det behöver inte vara en lång period.
Jag tycker hon nämner inga vänner här.
Nej det gör hon inte.
Skulle behöva hitta en likasinnad.
Ja precis ja. Och det är inte helt svårt tror jag. Om man är ung och vet hur hashtags fungerar på typ TikTok. Alltså då känns det som att det finns en hashtag som är svenskar i Marbella. Och då kan du bara gå in på det.
Alltså jag tror att hon skulle kunna göra själv en TikTok. Där hon lägger upp typ varje dag sina tankar. För där är inte heller hennes föräldrar vilket är perfekt. Där hon lägger upp varje dag om hennes drömmar. Och att hon skulle vilja åka med någon. Så hon kommer börja. I början kommer videon få 20 tittare. Sen kommer nästa få 180. Och sen kommer någon få 500. Och då kommer någon skriva va? Jag vill följa med. Det är en idé. Eller så hör man bara av sig till. Det finns ju massa såna här eftergruppschatter.
Vad pratar du om?
Vad heter det då? Men så här, efter poddar. Alltså typ så här. Fredagspodden har en. Ja exakt. Rebecca Stella har en. Där det är så här.
Kvinnor... Vi som gillar den här podden.
Exakt.
Har ett gemensamt intresse i alla fall.
Ja och det är ju också. Det som de har gemensamt är. De vill prata med andra. Och de take action när de tycker om någonting. Så det har redan
just
silats ut i de här grupperna.
Exakt. De har nog redan.
Ja.
Det är inklusionskriterierna.
Ja.
Ja, och jag tror också, alltså, man kan också gå på lite så här safer bets, att man åker på någon sån här, jag minns verkligen när jag var 19 att jag fick reklam bara fan varenda vecka, det var då för jag var inne och googlade på det, att det var olika läs bla 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 i Italien, och så åker man liksom, då betalar man ett företag som skickar ner en med andra i ens, ungefär ens ålder, och så läser man italienska i 8 veckor.
Vet du vad hon ska göra, kommer jag på nu? Ljuga för sina föräldrar att hon jobbar med samma som hon gör i Sverige. Typ, nu har jag fått, om hon jobbar på apotek, då säger hon bara, jag ska jobba på ett apotek nu den här sommaren i Malaga.
Mm.
Och så bara åker hon. Ja. Kanske till och med kan jobba deltid på något liknande.
Ja, vadå? Vem ska stoppa henne? Det är bara gå in på ett pharmacy och säga hello.
För att hon, alltså jag fattar att hon tycker att det är svårt. För vi behöver bena upp vad hon kan förändra så att de vänjer sig, så att det inte blir så stor reaktion. För det är nog det hon är rädd för, att de ska säga, men då kommer inte vi stå bakom dig, vi kommer inte skicka pengar och vi kommer, alltså du vet.
Ja, men och bara att behöva försvara sina val hela tiden är skitjobbigt.
Som man också själv inte vet är rätt. Alltså det är
exakt. Jag vill bara testa, och nu ska jag stå här på rättegången.
Jag kan berätta, jag har 2 entreprenörsföräldrar som har pushat mig hela mitt liv. Starta företag, vi hjälper dig med vad som helst. När jag skulle starta företag så hade jag en existentiell kris. Alltså jag grinade, alltså jag skrek på mina föräldrar för att jag fattade inte.
Ni är inte förberett mig en minut. Exakt.
Och då hade jag, alltså det var,
vem har hjälpt mig? Ingen!
Alltså jag var ett guldägg som de bar fram på en röd kudde.
Och ändå var det så läskigt så att du kände att ingen har hjälpt mig. Så läskigt är det, tyvärr, att ta egna beslut.
Men så läskigt var det faktiskt inte när jag, för jag började ju redan tidigt att fakturera genom sån här cool company,
men det är
mer,
det är så mer, mycket mer säkert.
Ja, men det är det man kan börja med, att det är inte läskigt. Det finns ingen som kommer skicka, du måste nu betala den här skatten, eller du måste tänka på de här papperna. Det är bara in på en hemsida, skicka fakturan på 5000, du får ut 2500 på ditt privata konto inom 5 dagar, alltså så.
Allt är klappat och klart.
Ja, så det är det man måste börja med för att det inte ska vara läskigt.
Ja, det rekommenderar vi verkligen. Hur ska jag som person kunna bestämma över mitt eget liv utan extrem ångest? Då vill jag bara säga att jag tror att du använder ångest istället för oro. För att om du får ångest, alltså det är ju...
Ångest har du av ditt liv som du lever nu.
Exakt.
Oro har du för
oro
livet
känner,
du
det är när du känner ont i magen, jobbigt, jobbigt. Jag säger också absolut nästan jämt ångest, fast jag menar oro. Men om vi då läser om frågan. Hur ska jag som egen person kunna bestämma med mitt eget liv utan extrem oro? Och det kommer du kanske aldrig kunna. Alltså, oro är ju bara ett tecken på att något är osäkert.
Ja, och det här pratar du och jag ofta om, att det är samma känsla att känna positiv pirr och nervositet. Du ska träffa en kille, han kommer med tåget, eller du ska uppträda på en fest eller läsa upp ett tal, eller du ska starta ett nytt företag. Allt det här är samma känsla.
Det är jättesvårt att sortera också, man vet inte, det känns bara obehag. Det
men
pirrar hela magen, det kliar typ i fingrarna, så man känns som man ska svimma.
Emily, hon ska investera i faktiskt en livscoach.
Ja, det kanske faktiskt är det.
Ja.
Hon har gjort det nu faktiskt.
Ja, det är hon verkligen, men vi kommer bara, hon får bara ett
professionell, möte. Professionell hjälp, du behöver professionell hjälp.
Ja, som, alltså en utomstående som blir som en liksom mentor under ett litet tag. Och det kostar ju några tusen.
Men grejen är också, alltså för vi har ju en vän som gick en sån här coachutbildning. Och då coachade ju de folk
hon
typ
går
gratis.
En egen coachutbildning.
Coachutbildning kostar. Men jag menar att de som går coachutbildning vill öva på någon.
Just det.
Och de kan väl öva på en 19-åring som inte vet vad hon ska i livet. Det är
hon
ju
googlar
perfekt.
På coachutbildning, mejlar rektorn och säger hej, jag vill vara testperson. Ja. Brömlig. Där har vi det. Då får hon göra det gratis.
Ja, eller jag tror det kostade 150 spänn.
Jättebra.
Kan hon fråga för
det? Det gjorde jag med en av våra vänner, och det tyckte jag var, jag grinade på stan. Alltså jag gick på, jag trodde inte det skulle.
Du är ju inte heller den, alltså, sämsta målgruppen.
Nej, men jag, alltså, jag flög den dagen. Jag började, alltså, jag var helt.
Ja, men det är ju, alltså, det, alla kan känna igen att man haft ett problem, träffat en kompis i 2 timmar och sen skuttar därifrån. Det är ju inte, alltså det är samma sak. Det är bara det en coach gör. Den frågar bara dig liksom.
Ja, precis. Det som är skillnad
frågor, så du själv får komma till roten. Vad är det som jag håller på med?
Det som är skillnad på en coach och psykolog, upplever jag, som har gått till båda, är ju att en psykolog kommer ju ofta med lite mer liksom tips, eller att, men det känns som att när man går till en coach så är det mycket mer bara ett bollplank. Sen vet inte jag, psykologer ska säkert vara det kanske också. Jag säger säkert fel nu, och det är säkert massa psykologer som bara, vi får inte heller ge tips.
Nej. Men eller
det
är i alla fall säger, vi är bara tips. 2 yrkesgrupper är vansinniga.
Nej, men det som är coolt med att bli coachad är att man känner efteråt så, oh my god, I did that. Alltså det är verkligen.
Jag skulle också beskriva, det är inte jag blivit coachad, men jag uppfattar det som att, och det är ju verkligen ofta när man pratar med terapeuter också, att du får själv bara, det är bara att de sorterar bara. Och alltså, det är också som faktiskt folk beskriver när de håller på med mindfulness, som jag nu gör, och därför börjar djura. Att liksom, det handlar egentligen bara om att pausa alla tankarna så att man kan få titta på en sak i taget. För det är så mycket olika intryck, så man kan typ inte stanna upp annars.
Och att våga ta en tanke hela vägen. För annars så börjar du med en tanke, sen stoppas du av mamma och pappa, du stoppas av dig själv, du stoppas av att du inte har pengar, du stoppas av att nu får någon bara så här.
Om vi tar bort alla de grejerna.
Ja, för då kan coachen säga, men om du hade alla pengar i världen, vad skulle du göra då? Eller om du inte hade en mamma och pappa, vad skulle, alltså så man
fattar. Lisa, att när vi tar bort alla tankar och vi bara har kvar oss själva, alltså folk som kan meditera som är jätteduktiga, då är det liksom nästan 50-50 om folk tror att det är Gud som pratar eller om de tror att det är dem själva.
Det är det som är Gud.
Alltså, det är så många då som känner Gud talade till mig. Vi går vidare. Hur ska jag kunna våga ta det där stora steget ut utan någon varm farm som räddar mig om det går fel?
Du har en coachen.
Ja, nummer ett skulle jag vilja säga att du behöver inte ta ett megastort steg. Du kan ju börja med mysstegen. Elefantklivet kan komma senare. Och jag tror att om dina föräldrar älskar dig, vilket jag tror att de gör, så måste du lita på att de kommer ta emot dig även om du valde fel enligt dem.
Det hemska är att de stoppar ju henne för att de vet inte bättre. De hade inte kvar barnkiket på högstadiet och så nu så vill de bara skydda henne.
Ja, och det här också, alltså, ju äldre man blir, först så hamnar man i att man mellan när man är 19 och 27 så ser man att fan, mina föräldrar är ju människor och de är inte perfekta. Då blir man nästan arg på dem. Hur fan kan inte ni två som ska vara de starkaste pelarna som jag ska kunna luta mig mot? Här står ni och svajar.
Man blir jätteledsen.
Man känner ingen hjälper mig. Jag står bara själv, aha, okej. Okay. Och man var ensam spelare på ett öppet hav. Skitjobbigt. Sen när man kommer över det steget, då ser man, aha, mina föräldrar är personer som är imperfekta. Som jag nu kan skapa en relation till. För jag har ju jättemånga imperfekta vänner. Jag har en imperfekt partner, jag är själv imperfekt. Helt perfekt att vi alla är imperfekta. Så att vi tillsammans, alltså då kan man helt plötsligt börja se barnet i sina föräldrar och förstå att de bara är en person som bara försöker och kämpar och har det lika kämpigt som alla andra.
Man kan börja skratta åt deras tillkortakommande.
Ja, och då blir man ännu närmare. Då känner man, för när man är barn känner man ju den där, åh, det är min mammakärleken. Hon luktar som hon ska. Och när hon spelar den här musiken och någon tittar så där och det där gillar hon, det där gillar hon inte. Att man känner en person. Men när man liksom börjar tycka om barnet i ens egen förälder, då kan man förlåta de många saker som man inte kunde innan. Och man kan acceptera att man inte kommer ha den relationen man trodde att man skulle ha, utan man får bygga upp bara en ny, en egen, en vuxen relation.
Och man vill och ska ju inte ha samma relation med sina föräldrar hela livet. Alltså man är inte ett barn längre.
Nej.
Så nu är jag vuxen. Och de går ju också mot att bli äldre och bli nästan barn igen.
Det blir ju så att makten ska ju fördelas olika nu.
Det är som att det blir, procenten går upp på barnet och procenten går ner på vuxna hela tiden. Så man måste hela tiden, i hela vuxen
ålder,
justera. Alltså det kan ju också gå på ett år bara att man hör av sig till sin pappa och säger, kan du hjälpa mig att flytta? Och sen nästa år säger, kan du hjälpa mig att flytta? Jag har ryggskott. Alltså det går på en sekund. Måste bara
det där är vecka till vecka.
Ja,
så det är, och det är bara att åka med.
Det
är bara,
har man dödsångest så det där är för mycket faktiskt att höra på. Det har ju verkligen inte du och jag, men nej, många har det.
Men vet du att jag tänkte på häromdagen? Jag tänker mycket på att du ska dö och jag tänker mycket på att David ska dö. Det är två toppfantasier jag har. Jag verkligen mysfantaserar. Det är inte bara att jag såhär, åh nej, tänk om det skulle hända, utan jag verkligen tycker att det skulle vara lite mysigt. Och då tänker jag på vad jag ska säga på
begravningen. Då har du det liksom i livet.
Grejen är att jag vet inte om det. Ja, precis. Jag tänker, jag tror att det här lite är att jag har, att det är ett main character syndrome. Förstår du? Vad ska hända nu?
Det var det jag skulle säga. Det var så när vi pratade om hon som dödade sin egen kille genom att skicka sms. Han fick ju döda sig själv.
Exakt.
I USA.
Och då hände det något för henne.
Ja, så då kunde hon göra en Facebookgrupp.
Då blev hon tjejen
som... Hon hade
som...
ett event där alla tyckte synd om henne. Så att det är ju verkligen... Det kan jättemånga känna.
Det finns ju verkligen en ådra av att folk som har varit med om riktigt... Alltså, det är inte för intet som folk älskar Einars tjej så jävla mycket.
Precis.
Och jag tror inte att hon har bett om det här. Och jag tror att även om hon hade tänkt innan, tänk om det skulle hända på ett kittlande sätt, så känner hon efter. Det var inte värt det. Och det skulle ju alla känna. Men jag menar bara att det är det som gör att jag smygfantiserar. Då tänker jag, vad skulle hända då? Alla skulle tänka, hur ska det gå för Emily nu när Lisa
och David... Men det där har jag berättat om när jag har varit ihop med killar som jag inte orkat göra slut med.
När du berättade det där för mig, Lisa, då var jag nästan tvungen att lägga mig ner på marken. För att du sa så här till mig, i slutet när jag tillsammans med den killen, då fantiserade jag om att han skulle dö. För då skulle jag bli av med relationen och få jättemycket sympati och uppmärksamhet. Och det är svindlande för mig därför att, och nu låter jag ju kanske som att jag hycklar eftersom att jag själv fantiserar det hela tiden. Men jag gör det ju inte för att bli av med er. Det är inte för att jag ska lösa ett problem.
Nej,
som är att jag inte orkar vara. Och jag känner inte att, alltså, det var bara, jag hade inte tänkt på. Och jag, alltså, nu när vi säger det på den, alla som har varit tillsammans med en kille som inte gillat har ju fantiserat om det här. Tänk om man bara skulle gå ut framför bussen. Så då var det klart, för ingen orkar göra slut.
Jätteskönt.
Man orkar inte krossa någons hjärta, kan lika gärna krossa hela skallen då. Alltså, vem bryr sig? Ja, och så är det i alla fall. Så då fantiserar jag ju om det här. Och då så fantiserade jag om, och sen blev jag jätteförbannad när jag tänkte på att du har sagt att du inte kommer bli äldre än 50 eller vad det är.
Men det har ju jag känt förut, men jag har inte känt det senaste åren.
Okej, okay, nu har du börjat kunna tänka sen när jag är 70.
Ja, alltså nu, alltså det där försvann. Jag vet inte om det försvann när jag sa det mycket.
Ja, ah, okej. Okay. För att då tänkte jag bara att du skulle dö av cancer.
Ja, ah, ja. Ah,
och att jag skulle bli så det kan vi alla. Men jag skulle bli så då var jag jättearg. Så jag var arg på att säga nu.
Mm.
Som att du hade gjort det själv för att du hade sagt det så mycket.
Mm.
Så då blev jag liksom sur i den fantasin. Så fick man ju släppa den, komma på en annan där man får sympati.
Moa, tiktokare som jag stylade för några veckor sedan, du vet. Hennes farmor har gått bort och de har varit väldigt nära. Och hon la upp en så otroligt hjärtskärande men väldigt gullig story häromdagen när hon bara är helt rödgråten och sen så, hon kallar sin farmor då för Agnes bara, hennes namn liksom. Så hon säger, hej Agnes, om du hör och ser det här så måste jag bara fråga, hur tänkte du?
Gud, det är man måste vara, alltså det är verkligen många som blir arga på den som har dött. Och det kan jag fatta. Det skulle verkligen kunna hamna i.
Det passar ju inte dig att ta ansvar själv.
Att någon annan har utsatt mig. Då blir jag vansinnig. Okej, vi läser vidare i mejlet för det är fortfarande inte slut. Ja, jag vet inte. Och det är just det jag skulle vilja hjälp med. Hur kommer jag ur greppet barndomen har om mig och sprider mina egna vingar? För just nu känns det som att varje dag ser likadan ut och jag är inte redo för det än. Jag hoppas ni förstod och fortsätt med det ni gör. Alla kramar från en trogen lyssnare. Jag tror att du är 19 år. Och det, jag läser, men om några år kommer du förstå att det sammanfattar hela din situation. För det är då man står där och trampar och känner, barn eller vuxen, I'm not a girl, känner man, not yet a woman. Vad tror du, alltså varför tror du Britney ställde sig uppe på en klipp av sats med jeans som gick precis över skåran och sjöng? Det är kämpigt. Och om du är en person som redan när du är 19 känner, åh, varför är jag här, stampa på samma ställe, ska jag hålla på så här tills jag går i pension, och varför, livet känns tråkigt. Då är du en person som vill att saker ska hända, och då är det lika bra att börja låta hända nu.
Ja, hon är en sökare,
nu. Sök.
Hon kommer liksom inte kunna stå emot det här. Det kan vara skönt att veta, det vet vi.
Det är sant, det är helt sant.
Ja, det här är exakt samma sak som när man är ihop med en kille som inte längre är kär i. Som man önskar ska dö, så att man kan bara vara på begravningen och må bra.
För man känner, jag vill inte göra slut, jag orkar inte göra slut.
Det som är grejen är att du åker på ett rullande tåg. Och när perrongen kommer, gör slut perrongen, säger upp sig perrongen, allt det där.
Flytta ut
de här då perrongen. Kommer du bara gå av med lätthet.
Ja.
Tyvärr så är det skitjobbigt under tiden med all den här ångesten som du känner för allt i ditt liv, som du säger. Men det är inte för allt i ditt liv. Jag tycker också att hon ska skriva upp, så här, skriv vänner, eller så gör du det här i huvudet, det hade jag gjort själv. Men jag vet inte, om man kanske tycker det är svårt om man inte är så van. Skriv vänner, familj, jobb, stad. Och sen så bara tänker hon jättestarkt på varje ord. Och så bara känner hon vad som kommer upp. Och då så skriver hon bara ner de orden eller den känslan eller den färgen eller vad det kan vara. Ja, under varje. För då kommer hon se vänner, tråkigt, men hon kanske också kommer skriva tryggt, kärlek, för livet. Och då kanske hon förstår, okej, det är lite tråkigt, men jag vill ha dem för livet. Okej, men då kanske jag ska få också fler vänner, men jag kan alltid ha kvar de här småstadskompisarna. Eller de kommer komma på mitt bröllop, men de kanske inte kommer hjälpa mig att ta mig ur från Apotea.
Nej. Det är verkligen jättebra. Men, och alltså, ta fasta på. Det här kan man använda hela tiden. Och det är så jävla skönt när man känner så här, åh, jag måste göra slut med min kille. Eller, åh, jag måste göra någonting. Att det kommer hända när du är redo. Så du behöver inte stressa. Det är bara att tänk på det varje dag. Och alltså, till slut så kommer du känna att, vad var det som var ett problem? Nu gör jag det.
Vi har ju en kompis som har i princip gjort slut med alla sina kompisar. Av olika anledningar. Och den här personen har pratat mycket om så här, det är jätteläskigt och jag känner mig inte redo och massa sånt. Och sen så plötsligt kommer ju dagen att, ja, nu har jag gjort det här och det var bara som, jag var som en snöboll som rullade fram och så hände det bara.
För ibland är man är så rädd att folk ska säga, du måste göra det nu. Och man säger så, jag tror jag måste göra slut med Kalle. Jag vet inte, han bara, jag gillar inte hans lukt längre och jag känner verkligen i kroppen att det här kommer inte hålla.
Men ska man gå hem en vanlig onsdag och döda Kalles hjärta? Alltså, det pallar man inte.
Nej, man orkar inte det. Nej. Ingen klarar det. Så då säger de så, okej, då måste du göra slut med Kalle, säger de. Nej, nu beskriver ni något som är omöjligt. Så det kan jag inte göra. Så
jag måste må dåligt ett halvår till nu för att börja hata Kalle.
Alltså, man behöver inte vara så orolig att man måste göra saker direkt. För det kommer komma en dag när du vill göra det bara. Idag ska jag göra det. Först känns det skitjobbigt och man bara, varför tvingar ni mig?
Men det man kan göra, det är saker runt omkring som underlättar för att det går lite snabbare.
Små steg hela tiden, åt olika håll.
Men det jobbiga är att man tänker, gud, ska jag skicka ett sms nu till chefen och säga att jag vill ha ett möte imorgon och säga upp mig? Och sen då? Ja, men när du inte vet och sen då, då behöver du inte göra det.
Nej, utan gör lite då.
Mindmap, prata med en coach, gå med i någon Facebookgrupp, kolla på resor till Spanien. Alltså, gör alla de där grejerna runt omkring. Sen kommer andra bara.
Precis, alltså googla en gång på Live in New York så kommer du få upp så jävla mycket reklam för det, så du kommer aldrig kunna släppa New York.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor i din poddapp. Ha det så bra.
Hej då. I used to think I had the answers to everything. But now I know that life doesn't always go.
Podplay.